I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, Mia.
Mm.
Vi har ju talat en del om preventiv vård här på bloggen.
Ja, det återkommer vi till ofta.
Mm. Och du och jag har ju faktiskt gjort en del tester på oss själva. Mm. Allt från gentest till att checka olika markörer i blodet och så vidare.
Mm. Mm. Stämmer.
Och vi förespråkar ju preventiv vård. Vi förespråkar ju friskvård, framförallt via en bra livsstil.
Jag tänkte precis säga det. Det är inte bara undersökningar, preventiva undersökningar vi förespråkar, utan snarare preventiv livsstil.
Precis. Men då är det ju så att vi tror att framtidens vård kommer att vara mer preventiv.
Mycket pekar ju åt det hållet, ja.
Ja, och då har vi fått en hel del mejl.
Ja, det är ju, vi får många mejl av folk som gärna vill söka sig till privat vård, men som helt enkelt känner att de inte har råd.
Mm, att ta de här testerna, de kanske kommer på att jag har inte levt så hälsosamt, jag har inte haft sån hälsosam livsstil och nu känner jag att jag vill ta de här testerna och det kostar alldeles för mycket.
Ja.
Och så ska det ju inte vara. Jag har tänkt mycket på det där, för att i Sverige så är ju en av våra viktigaste saker är ju när det kommer till vård, att vården ska vara jämlik.
Jämlik hälsa, ja.
Mm. Och det kan vi väl bara slå fast att det är den inte.
Nej, den är inte det.
Och det ser man ju också när man tittar på statistiken, att överlevnad i olika sjukdomar är ju alltid högre bland högutbildade och höginkomsttagare.
Mm, sorgligt nog, ja.
Så ska det ju inte vara.
Men vad kan man göra på samhällets nivå då?
Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Vi träffar ju folkhälsoministern här i slutet av november. Mm. Och vi har ju faktiskt pratat med några av våra experter. Vi talade med Mosley och han har en liten hälsning som vi ska spela upp till ministern. Och jag har faktiskt även pratat med en annan person. Mm. Men jag har glömt att berätta det här för dig. Mm-hmm. Jag har glömt att berätta det här för dig.
Glömt eller undvikit att berätta det här för mig?
Nej, men helt ärligt, så ibland när du inte är här så händer det faktiskt att jag fikar med andra.
My god,
ja.
Vad är det du säger?
Ja.
Fikar du med andra?
Ja, och den här gången så har jag fikat med vår läkare Rebecca.
Nej, det är inte okej, Lina. Det är inte okej.
Nej.
Bakom min rygg. Har du druckit kaffe med Rebecca?
Nej, vi drack vatten. Och vet du vad det lustiga
var? Ja, men då så, då är det okej.
När hon
du förlåten.
När hon kom hit så frågade jag så här, vill du ha någonting att dricka? Nej, jag är nöjd. Mm. Men vill du inte ens ha vatten? No, I'm very well hydrated, thank you.
Jag kan tänka mig att hon är well hydrated. Det ser du på hennes hy.
Och jag bara, till skillnad från mig som så här svet.
Svin, uttorkad både mentalt och fysiskt.
Ja, och Rebecca är ju så, nu kommer jag in på stickspår, men det gör ju vi hela tiden. Det är lite av vårt signum. Men Rebecca är ju
jävligt återfuktad.
Ja, en väldigt bra ambassadör för en hälsosam livsstil.
Ja, det är hon.
Hon är så fräsch. Hon är ju fräschheten själv. Mm. Så att jag fick ett starkt incitament att dricka en liter.
Du har haft en fräsch fika helt enkelt.
En liter vatten så att jag gulpade i mig.
Hur mycket dricker hon då? Dricker hon en liter om det? Två?
Frågade
tre.
Inte.
Nej.
Utan jag började prata om, för att förra avsnittet.
Jag måste börja dricka mer vatten. Jag vet ju detta.
Ja. Förra avsnittet pratade vi om mättat fett.
Mm.
Och i det avsnittet så började vi tala om risken med all näringsfattig bukfylla. Allt tillsatt socker och allt godis och läsk. Och vad det leder till, en sån stor ohälsa.
Yeah. Men apropå det, Lina, som vi inte pratade om i podden, men som du och jag brukar prata om. High fructose syrup.
Ja, högfruktossyrap. Precis. Ja,
tack för att du hjälpte mig med översättningen.
Lina, the translator.
Det är ju den nya sockerdöden.
Ja, men precis.
Allt som är sött är ju inte vanligt socker, utan industrin har ju dessutom tagit fram en rad nya varianter av socker. Bland annat då den här högfruktossirapen som man läser om titt som tätt. Och det är ju en av de värsta. Och den finns dold i maten och sägs då vara mer skadlig och fettbildande än vad det rena sockret är.
Ja, och dessutom är den ju extremt beroendeframkallande.
Ja, jag vet. Sen så är det ju som så att högfruktossirap kan ju ge fettlever. Och det leder ju till samma skador som hos en alkoholist. Fast du inte dricker en droppe. Ändå få fettlever.
Jag vet. Och det här är ju ett stort problem i USA idag. Mm. Att barn får fettlever. Någonting som man tidigare bara såg hos alkoholister då. Det får de trots att de aldrig har druckit en droppe sprit.
Mm.
Vad är då fettlever? Ska vi förklara det lite kort?
Faktaruta. Fettlever uppstår helt enkelt när levern har börjat lagra fett. Till exempel genom högt intag av snabba kolhydrater, främst monosackariden fruktos, som lätt kan omvandlas till fett i levern. Med andra ord, socker är en stor bov i dramat.
Kort så är det ju då levercellerna som blås upp till ballonger och sprängs. Och sen så repareras de inte, vilket levern annars gör av sig själv. Den självläker.
Mm.
Och det blir då kroniska skador på sikt. Och cirka 20% av befolkningen beräknas ha fettlever. 20%. Och då kan man säga så här, fruktos ger fetma genom att lura din metabolism och störa den normala aptitkontrollen.
Just
och
det.
Därigenom då öka suget.
Mm.
Man äter och äter och vill ha mer och mer.
Man blir kortsiktigt proppmätt, om ens det. Och sen vill man liksom äta väldigt snart och mycket igen.
Ja, och idag i Sverige så är ju ett stort problem, och inte bara i Sverige utan i hela vår del av världen, så är ju något som kallas metabolt syndrom.
Faktaruta. Metabolt syndrom är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för olika rubbningar i metabolismen, vilket innebär att kroppen har problem med att omsätta näring. Det kan bland annat yttra sig genom högt blodtryck, bukfetma och förhöjda sockervärden. Dessa rubbningar kan leda till flera olika sjukdomar, till exempel diabetes typ 2. Vad kan man göra för att undvika detta? Ja, du gissade rätt. Äta bra mat och motionera regelbundet.
Alltså, en dålig livsstil leder till då det här metabolt syndrom.
Mm.
Och de sjukdomarna som man då ökar risken för att drabbas av om man lider av metabolt syndrom, det är då hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, även vissa vanliga cancerformer som prostatacancer, tarmcancer, bröstcancer.
Mm.
Ja. Och faktiskt på senare tid har man också börjat misstänka att det metabola syndromet kan ha stor roll i utveckling av vissa typer av demens.
Just det. Och många som lever med metabolt syndrom är ju helt ovetande om det.
Och det här är ju det som är det värsta. Och det är här vi kommer in på preventiv vård.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och livsstil. Nya studier visar att personer som lider av metabolt syndrom har 5 gånger ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt.
Åh, hjälp.
Och hjärt-kärlsjukdom är ju vår vanligaste dödsorsak.
Mm. Ja, men förra gången vi träffade Rebecca, den gången jag fick vara med.
Ja.
I avsnitt 80!
Så berättade Rebecca för oss ju att de flesta som kommer till hennes klinik gör ju det för att de känner sig lite trött. Där kanske bär på några kilo för mycket, inte riktigt är i sin livstoppform. Men när hon då tar sina tester på dem så får de beskedet att de lider av just metabolt syndrom. Och de blir ju chockade. För de
har
ju ingen aning om detta.
Nej, för de flesta, problemet är att de flesta av oss går odiagnostiserade under lång tid. Eftersom att det inte ger några allvarliga symptom.
Det kommer, diskreta symptom.
Det kommer smygande, lite som inflammation som vi brukar prata om.
Och sådana symptom som vi också avfärdar som, eller accepterar ska jag säga, för vi avfärdar inte dem. Sådana symptom som vi accepterar som en del av livet, de är inte tillräckligt allvarliga för att vi ska söka hjälp. Och varför får man då metabolt syndrom? Jo, det är egentligen väldigt enkelt. Det får man om man äter för mycket av fel sorts mat och rör på sig för lite. Surprise!
Ja, men precis. Det är inte svårare så. Men idag vet vi ju att det är svårt. Därför att var vi än vänder våra huvuden så är det, hänger det något ohälsosamt som vi ska äta. Mm. Eller hur? Så att det blir ju väldigt, väldigt svårt.
Fällor överallt.
Ja, och det är ju först då när man får allvarliga symptom som man söker hjälp.
Mm, men menar du, eller Rebecka då, att det är för sent att söka hjälp då, eller...?
Ja, det beror på vad man lider av, men absolut. Ibland är det för sent, men ofta har det gått onödigt långt.
Just det. Men säg då till exempel att man går med, vad ska vi säga, för höga kolesterolvärden eller lite för höga insulinnivåer under en lång tid. Vad är risken då?
Jo, men problemet är ju att sjukdomsförloppet går då långsamt, så när du har gått med det här under flera år, då kan till exempel åderförkalkningsprocessen redan ha skadat viktiga blodkärl, till exempel hjärtats krans och pulsådrorna i hjärnan. Och det är därför det också riskerar då stroke. Och ofta faktiskt så diagnostiseras metabola syndromet efter att personen har fått sin första hjärtinfarkt.
Just det, det är då man hittar det metabola syndromet.
Ja,
just det.
Och Rebecka säger att i Storbritannien så får en person var fjärde minut en hjärtinfarkt.
Oj!
Och har då gått med odiagnostiserade riskfaktorer.
So I think it's the UK, they say one in every 4 minutes are having a heart attack.
And one in every 4 minutes?
These are statistics from the British Heart Foundation, you know. And so people not knowing, obviously not prepared for this happening. And that is because they go around with some of these undiagnosed symptoms like high cholesterol, high blood pressure, typical risk factors.
But isn't it quite easy to... Men vet du vad det värsta är, Mia? Nu ska vi knyta ihop säcken.
Mm.
Det värsta är att det är så lätt att ta reda på om man bär på dessa riskfaktorer. Och relativt billigt att upptäcka.
Kan man vända på det och säga att det är det bästa med metabolt syndrom?
Ja, det skulle man kunna göra. För att så här är det ju. Idag i Europa och USA, men även i många länder i Asien, så är ju diabetes typ 2, högt blodtryck, höga kolesterolvärden, alla de här riskfaktorerna, övervikt, fetma och metabolt syndrom, det kostar ju alltså miljarder för i sjukvårdsbudgeten. Bara i Sverige så fördubblades sjukdomskostnaderna för diabetes typ 2 mellan 2006 och 2014. Det är rätt få år.
Ja, det är få.
Det är inte många år. Och de fördubblades då från 5,5 till 11,6 miljarder.
Mm.
Det är bara ett av alla de här problemen.
Mm.
Men vi kan liksom ta ett enkelt test för då att upptäcka riskfaktorerna.
Something like not once a year but every 2 years, a very simple blood test with your doctors can actually tell you if you have high risk for cholesterol, high risk for prediabetes, or what we also call prehypertensive, you know, checking your blood pressure. So we know all of these pre-stages are the important stages.
How much do you think it costs to just take a normal blood test? Would it be
very, very simple and very quick and very cheap? So I mean, out of experience from typical European prices, you know, would be less than, if I'm going to say in Swedish kronas, would be less than 200 Swedish kronas, you know, 300 Swedish kronas,
So to include this in the so-called like preventive healthcare, would actually be very good, not only for the patients but also for the society and the cost.
Absolutely.
Healthcare cost.
So what we see now is that the cost on the national health has we're talking billions. It's a huge strain on the budget for many countries. Now I'm obviously know a lot about the UK, but I know in the rest of the European countries, prescribing things like statin, which is a common medication for people with high cholesterol, is huge strain on the budget. And to think that this is something, like you said, can actually be cured with diet, you know, and or be prevented if we do more regular checkups.
So there are many people that...
Men är det sant? 200 spänn?
Ja, och då tänker jag så här liksom. Tänk, jämför med ett företag.
Men jag blir förbannad när jag hör det.
Ja, men jag med. Jag tycker det är oansvarigt att vara politiker. För jag menar, om du jämför med ett företag. Och sen förstår jag att det sticker i ögonen och öronen på folk när jag börjar jämföra en statsbudget med ett företag. Men det är ju faktiskt så att... att om det här hade varit, om Sverige hade drivits som ett företag, så hade ju man börjat räkna på de här otroliga kostnaderna. Och försökt att vidta åtgärder för att stoppa den läckande spannen. Eller vad ska man säga, läckande sållet. Någon hade ju sagt, nej men stopp och belägg. Vi går från liksom några miljarder till hur många miljarder som helst. Vi kommer inte kunna fortsätta behandla människor. Och inte heller om man tittar på prognosen hur de här sjukdomarna och tillstånden väntas öka och bli ännu mer omfattande. Och så, jag menar, vi har ju screening för, som vi också talade om rätt nyligen, man har ju screening för livmoderhalscancer, mammografi och lite annat. Tänk vilken bra investering att kalla då människor i Sverige till en hälsokontroll där man tar ett enkelt blodprov.
Fantastiskt. Men löser det problemet då? Om man hittar det tidigt?
Ja, men absolut. Jag menar, jag och Rebecka talade om en av våra vanligaste mediciner vi skriver ut för högt kolesterol är statiner.
Ja, just det.
Kostar så mycket. Och även då diabetes typ 2 som vi precis sa kostar jättemycket. Och högt kolesterol är enligt Rebecka det enklaste problemet att åtgärda helt utan medicin. Om man hittar det i tid. Så då, det förespråkar ju då för att undvika stora ekonomiska kostnader och stort personligt lidande. Så bör man ju faktiskt införa den här förebyggande vården.
Och även, känns som du och Rebecka löste mycket under den här
fyrtan. Ja, men jag känner att jag och Rebecka kan liksom...
starta ett eget företag. Egen blogg?
Ett eget
egen
parti.
Säg det bara. Säg det.
Nej, jag tänker att haffa någon som är prediabetisk.
Haffa, det låter som du ska liksom, så här, haffa hen på gatan och låsa in hen bakom.
Ja, men att hitta gallen. Någon som har då fördiabetes, säger man så, prediabetes, är så otroligt viktigt. För det är just under den här perioden som det är lättast att bara via kosten få det här tillståndet då att reverse, som man säger på engelska.
Disappear.
Vad säger man? Gå tillbaka.
Lina, the translator.
Men Lina, när är man prediabetisk då? Är det ens ett ord? Prediabetisk?
Ja, men lyssna här. Vi lämnar ordet till Rebecka. Så lyssnar vi på det här med statiner och fördiabetes.
So we have a measurement called HbA1c. And this is a measurement in the blood that we measure. Blood sample. And we know that when you're above 6.5, you are diabetic. 6.5%. That's when you're diagnosed diabetic based on the WHO, the World Health Organization guidelines and the American Diabetic Association. And when you are above 5.7, then you are actually pre-diabetic. And this is something that I think a lot of people were completely unaware of. And they don't maybe not often get told either, you know, because it is still very new data. But I believe it's something that's very important, because what we see in research is that is when it's the most important stage to intervene with diet. So this is when you are most likely to reverse your diabetes, to improve your insulin sensitivity again.
Ja, men Lina, då har vi ju lösningen. Då är det ju bara att införa det här lilla enkla 200 kronors testet och så har vi löst hela problematiken. Slutet gott, allting gott.
Ja,
Lina och Rebecca for president.
Nej, men det är en liten sak till. Mm. Tänk nu på Mosley, vad han lärde oss. Mm. För att samtidigt då som det är viktigt att hitta problemet tidigt, så hjälper ju inte det om man slentrianmässigt skriver ut mediciner.
Nej, nej, precis. Det är ju inte mediciner som läkaren ska skriva ut, utan det är ju nya livsstilsrekommendationer.
Mm. Och i många fall så ger ju läkarna, när det kommer någon med metabolsyndrom, så säger de så här, här har du, kan du äta den här medicinen eller så kan du ändra hela din livsstil.
Mm.
Och då är
det, tror
du
folk tänker då?
Jag tänker att jag skulle ju valt medicinen om jag var omedveten. Och man är ju omedveten.
Man tar the shortcut. För att lägga om hela sin livsstil är ett väldigt omfattande jobb, tänker man.
Ja, men vi kan ta ett litet tankeexperiment. Mm. Du har ont i huvudet.
Mm.
Mm. Vad är lättast? Gå och ta en
huvudvärkstablett?
Mm. Eller börja så här?
Eller återfukta.
Tänka igenom. Vad är det som jag gör som gör att jag får den här huvudet?
Ja, det känns ju som att huvudvärkstabletten är en snabbare lösning kortsiktigt på min huvudvärk.
Ja, mm. Och det problemet är att många inte förstår att du sa ordet kortsiktigt, att det är just en kortsiktig lösning. För precis så är det med medicinen.
Mm.
Det finns nämligen någonting som heter, vi har pratat om det innan, men clustering-problematiken. Mm. Cluster-problematiken.
Mm.
Och det är att när man börjar ta en medicin för en livsstilsrelaterad
sjukdom,
åkomma, så är det väldigt vanligt att man inom kort tid, bara några år, har ökat och går på många olika mediciner.
Just det.
För man fortsätter sin livsstil som inte är bra. Man går inte till botten med symptomet. Så det är som att det börjar blöda på fler och fler ställen och då börjar man sätta på fler plåster.
Mm.
Det var lustigt att vi pratade om det här, för Rebecca berättade faktiskt.
Det här var ett jävla tjat av Rebecca.
Att hon hade precis samma dag vi träffades, eller den veckan, jag kommer inte ihåg exakt, vi får lyssna på henne, men hon hade träffat en patient som precis hade fått det här valet av sin läkare.
Actually, as late as today, I had a client coming in, and this is the classic scenario. He came in and had been diagnosed with high cholesterol, and he was like, he was told by his doctor, you can either take this little pill once a day, or you can change your diet completely. So the doctor had mentioned it, you know. And the client obviously looked at the pill thinking,
easy.
Easy. I can do this. This is like a vitamin I take every morning. But the problem is there, and that's what I told him. And you said, you can absolutely take that pill, you know, and not change your diet. But I will guarantee you that in a couple of years, you'll come back into that doctor's office and you will have pre-diabetic or be actually diabetic, and you'll get a new pill, or you will have high blood pressure, and you will get your pill number free. And that's how it's going to continue until it's something that they can no longer cure with a pill, you know, because essentially what I see in all my clients is start with one thing, and then a few years later they come in with the diagnosis number two. And then number three, and these are the classic, what we call metabolic syndrome. Mm. Metabolic syndrome is a clustering. And so this is very interesting. It's exactly what you're talking about. It's a clustering of symptoms that we know are highly lifestyle related. And that once you have metabolic syndrome, that means you have three of these risk factors, these five, six risk factors. You are four times more likely to develop diabetes, and you are more than doubles more likely to have a heart attack, you know.
Oh my god.
So you are just walking down the path deeper and deeper down a dead end road, you know. And
hold up. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ja, men det, Mia, det är ju precis som vi hör här. Det är både du och jag vet ju. Vi har ju haft ett starkt, vad ska vi säga? Vi har ju haft ätstörningar i, du framförallt har ju liksom...
Jag framförallt.
Nej, jag tror faktiskt jag framförallt.
Nej,
men du framförallt socker craving, lösgodis, smågodis, allt det där, läsk och så.
Mm.
Och jag, den här snabba kolhydraterna, alltså... pommes fritesen och chipsen.
Ja, men jag känner alltid ett behov i varenda jäkla poddavsnitt framöver. Jag känner alltid ett behov av att påminna hur svårt det är ändå att motstå den sortens mat och hur svårt det är. Alltså det är både enkelt och svårt att lägga om sin livsstil, men man ska verkligen inte underskatta jobbet som man har framför sig om man lever i ett hamsterhjul med den sortens mat.
Ja, alltså både du och jag vet ju, för vi har ju gjort det.
Ja.
Lyckligtvis så gjorde vi det. Hade vi gått i 20 år till så hade det förmodligen varit du eller jag som satt där.
Vi började när vi var 35 typ.
Ja.
Mm. Jag vill bara påminna om det, att vi sitter inte här och på något sätt förringar jobbet.
Nej, verkligen inte. Och det är därför vi också...
För det är en omställning.
Changing the way you eat is very difficult.
Yeah.
And some people feel like, yes, they prefer the pill, or they will no longer have joy in life if they no longer have these foods, you know. And it's very it saddens me because it is essentially an addiction, you know. That's often how I look at it, and it's almost an addiction that's worse than quitting, than smoking or alcohol or any other drugs. And the reason why that is because we have to eat 3 times a day.
Yeah.
Yeah. We've been raised by our parents to eat a certain food. We may be in this socioeconomic area where we eat a certain way, you know. So it's something so integrated in our behavior and in our society that it makes it really difficult to break free from and to start cooking differently, buying different things in the supermarket, going down aisles you didn't even know existed, you know, and foods you didn't know existed.
Det är därför också vården då behöver att bli inkludera stöd och hjälp till livsstilsomställning.
Ja, inspirera. För man kan inte bara säga till någon att du borde äta mer av det här och mindre av det här och sen så måste du träna 340 timmar i veckan också.
Ja, men det rör
det
också...
sig inte om 340 timmar, det vet vi båda. Men man kan inte bara släppas med rekommendationer utan man behöver ju liksom stöd.
Ja, och det hör vi ju, här hur glada de patienterna som har lyckats att förbättra sina värden på väldigt kort tid, bara genom maten. Mm. De har vi hört, de blir ju så peppade och så glada och euforiska. Och de har ju verkligen ett incitament att fortsätta på vägen.
Ja.
Men hur ska man få dem som inte har någon kunskap om, som kanske är skeptiska eller inte tänker att, de kanske till och med faktiskt tänker så här många, jag vågar inte riskera att börja testa med maten.
Mm.
Mediciner känns mycket mer
tryggare.
Säkert.
Ja, den skepticismen ska vi ju inte glömma, för den kan jag förstå.
Ja, men
att man inte vågar gå ifrån sin medicin om man har fått medicin utskriven, den tror jag är jättevanlig känsla.
Ja, och därför är det så otroligt viktigt att, precis som Munchley sa när vi träffade honom för några veckor sedan, vi frågade om han hade någon hälsning till ministern som var ansvarig för folkhälsan i Sverige.
Mm.
Hans hälsning var ju faktiskt att det är så otroligt viktigt att inkludera näringslära och kopplingen mellan mat, livsstil och eller matens och hälsan i läkarutbildningen.
Mm.
Bara här kan vi komma åt det. Han berättade faktiskt, hans fru är ju läkare och hon förskriver ju alltid mat när hon får patienter med de här syndromen.
Mm.
Och ska vi lyssna på vad han sa? Det är rätt intressant. Vi gör det.
My wife's a doctor. You know, she's a GP. She sees patients. If she says the way she talks them about it, particularly the moments they want to change are when something has happened. So they've just learnt they're type 2 diabetic. They've just learnt they're going to start on insulin. They've just had a heart attack. It might be something like that. And this is the moment where she says to them, look, there are two things you can go. I can start your medication. Unfortunately, it will not halt the progress of this disease. This disease will progress. And you will develop these other complications. Or you can try this. It's not for everyone. It's not going to work for everyone, but do you want to give it a go? And not everyone says yes, but 90% of them say yes.
Yeah.
And most of them do really, really well on it. And then they feel really proud of themselves because they have done it. It's not the doctor giving the pill. They have, you know, managed to get hold of their life again. And she said it's been fantastic because she's been a doctor for 30 years. And this is the most rewarding period of her life, her professional life, is being able to dispense advice, being able to help people lose weight. But there is no encouragement in the system at all to do this. So she has to do it in her spare time because she's not paid to do that. In fact, she is discouraged. The way the health service is structured in the UK is you get paid to put people on drugs. You get, you know, particularly in her practice, which is linked to a pharmacy, if you prescribe drugs, then you get a share of the money back.
And so you that's say, what you call, I don't get the word in Swedish now, but it's a word for this, and it's like corruption. Almost.
Well, it's how the system is designed. It's not corruption because they're only doing what the system allows them to do.
Yes.
And there are perverse incentives. There is nothing in the system which would encourage her to help her patients lose weight by giving them health advice. There is nothing in it for her at all except for grief. You know, it takes time. Also because these are not standard. Some of the advice is not yet standard. There is the risk that if something goes wrong, she will be struck off. Because the defense is always, I'm only doing what other doctors would do.
Yeah.
But if you're not doing what other doctors would do, then you're in a difficult position. So fortunately, I'm not practicing medicine anymore. That makes it easier for me.
Yeah.
She still is. That makes her quite vulnerable.
And I think people need to realize the severity of the food that they eat. You are what you eat, 100%. We see this over and over again with all the test results that we do with patients and how they change after being on an intervention diet for even just 1 month, you know, how they really improve their health. So I think
that is so nice to hear. I mean, they must be so happy when they come back to and see you.
Extremely happy. They're surprised. They're all very, very surprised. So though they knew that, you know, that obviously diet is important, they never knew how much they could shift in that short time, in 2 months, you know?
I mean, if you take tests and you realize that, oh my God, my health is not as good as I thought, then you have like a big incitement to do something about it. And then when you come back and see that I actually managed, that must be such a nice feeling for the patients.
It's a great achievement for them, you know, and this is the motivation that keeps them going. So when actually, like I said, I see them twice, you know, and I normally don't really see them again, you know, because they get this kick, they get this high from seeing what they have done. And also they actually start feeling the benefit from it. And a lot of this is a classic thing, you know, I see in my friends and colleagues who eat very healthy, and the other colleagues look at them and think, oh, poor you, you must eat that food, you know, when I can have all this wonderful junk food or whatever it is, you know. And the colleague who's eating very healthy looks at the other person and said, no, I feel great. I haven't felt better. I'm so energized. You know, I feel really, really good. And I actually feel much happier as well. And this is the true picture of how you feel when you actually been on a healthy diet for a few months.
Yeah.
You start feeling the benefit, not just in your organs, in your health, all these tests that we're measuring, but actually mental health.
Yeah.
We know is extremely related with your diet.
I think that's a very interesting subject.
Men jag måste bara säga en sak. Får vi göra lite reklam för oss själva här?
Nej, vänta lite. Jag tar det här. För det kräver nämligen en fanfar. Mina damer och herrar, den 25 oktober släpper vi vår nya medlemssida! Om man anmäler sitt intresse på foodpharmacy.se innan den 25 oktober så belönas man med en early bird-rabatt. Då kostar det 59 kronor i månaden och efter den 25 oktober kostar det 69 kronor i månaden.
Där man kan mot en liten skruttsumma i månaden, givet vad man får då förstås, kan bli medlem, gå med i vårt jaktlag, näringsjägarlag, och få tillgång till vår digitala näringsjägarkompass. Och den är ju ett utmärkt verktyg att använda om man vill få just den där inspirationen och lite ha en hand att hålla i när man ska göra sin livsstilsförändring.
Ja, men verkligen.
För det är ju inte bara, jag måste bara beskriva det i 2 sekunder, för jag har ju suttit med näsan i det här de senaste veckorna och verkligen så här älskar den här digitala kompassen så mycket. Det är alltså samma kompass som vi hittar i vår senaste bok, Näringsjägaren, men här är den digital, vilket betyder att man kan ju liksom logga. Först sätter man sina individuella mål, typ så här vill jag äta, det här vill jag äta mer av, så här vill jag att min vecka ska se ut. Sen så loggar man ju den digitalt, man kryssar i de här olika cirklarna. Men det slutar ju inte där, utan dessutom får man ju feedback varje dag, feedback varje vecka, pepp, tips, recept. Man får möjlighet att man får förslag på veckomenyer, färdiga recept. Alltså där, det är ju kanske en länk som saknas lite idag.
Och framförallt så kommer vi ha där också som ett litet community. Gud vad jag är störig, för jag hör att jag lägger in engelska ord. Det är ju inte meningen.
Vet du vad, det är okej, för du dejtar en engelskspråkig man.
Nej, men det är att jag pratar så mycket engelska och många ord är bättre på engelska. Ja. Så är det. Men hur säger man community på svenska?
Forum kanske?
Ja.
Eller gäng? Nej, vad fan?
Ja, men ni fattar ju vad
jag tror menar. Att man använder ordet community mycket på svenska.
Ja. Där kommer vi ju kunna dela med oss av våra erfarenheter.
Ja, det finns ju ett stort chattforum
prata
där också.
Prata med varandra. Chatt. Ja, nu är chatt samma sak. Ja. Det är svenska kanske. Ja.
Nej, men jag vet inte. Chattar man när man är 42?
Kanske. Jo, men det gör man. Ja. Tänk dig att du ska lägga om din livsstil eller du har barn hemma, du vill ha råd. Hur får jag med barnen? Hur får jag med mannen? Mm. Det här åt jag idag. Mm. Jag lider av högt blodtryck. Mm. Jag har testat det här.
Mm. Man får utbyta erfarenheter.
Jag blev av med mina mediciner. Mm. Tänk vad det kan peppa andra människor. Jag tänker att vi kommer skapa liksom ett stort, härligt gäng. Gäng
ja, nej, men det är verkligen vår ambition. Det hade varit fantastiskt om det blir så. Men jag tycker verkligen, gå in och anmäl ditt intresse så får du lilla rabatten och möjlighet att komma igång och liksom få en översikt över hur mycket näring och fibrer du får i dig.
Ja.
Bara, ja, jag kommer ju på riktigt använda den minst lika mycket själv, även om man tror att man har någorlunda koll. Det ska bli så intressant. Nej, alltså, att börja logga.
Nu måste jag då, vi kan avslöja när vi sitter här.
Ja.
Vi ska inte bara använda det själva, utan vi kommer att vara så bjussiga på oss själva. Vi kommer nämligen att ta med er in i våra kök, in i våra hem och dela med oss av våra bästa tips och inspirationer.
Ja, nej, men det kommer också vara en del av den här stängda medlemsdelen. Det är ju också att man får tillgång till extra material med dig och mig. Ja, jäkligt naket blir det.
Mm.
Nej, alltså inte naket som mig, vi har inga kläder på oss, men naket i form av transparent.
Precis. Mm.
Inte naket, det är vi inte redo för än.
Alltså det här blev så långt, det här poddavsnittet, men ändå väldigt viktigt.
Ja.
För sitter du där ute nu, eller känner någon, jag lovar, för jag känner flera. Någon har en gammal pappa eller någon vän eller någon, vad som helst, någon man, fru. Som man tror lider av de här riskfaktorerna.
Mm.
Skicka iväg den till vårdcentralen.
Gör det. Och sen slussa vidare till foodpharmacy.se och anmäl ditt intresse till den här medlemssidan.
Ja. Och bra vill kombo, bara säga så här,
är det inte det?
Ja,
test och medlemssida.
Jättebra. Och jag vill bara säga att så här, vi ska avsluta det här nu och då vill vi bara skicka med att det här, känn ingen skuld utan se det som en möjlighet istället. Du har
verkligen
fått en möjlighet, precis som vi fick, att lägga om. För när vi kände att vi åt allting fel så var det ju lätt att drabbas av så här, skuld, känna sig värdelös och dålig. Mm. Men gud vad tur att vi lyckades vända på den tanken och började se det som en möjlighet att verkligen ta tag i vår hälsa en gång för alla.
Nej, skuld hör inte hemma i det här forumet.
Nej, tvärtom. Här kan man komma och vara precis den man är.
Precis.
Välkommen.
Tack.
Välkommen även till alla andra. Nu får vi avsluta.
Ja.
Alla är så välkomna in
alla
i vårt
hjärtlag. Alla är så välkomna in. Och nu ska jag gå och dricka 50 liter vatten. Nej, det ska jag inte, för då dör jag. Jag ska dricka lite vatten. Okej. Okay. Puss, puss.
Kära näringsjägare, du har lyssnat på avsnitt... Du har lyssnat på avsnitt 103 av Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för klippning och musik. Food Pharmacy finns också på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!